Hej och välkomna hälsar vi till Sportbladets Premier League-podd. Patrik Syk heter jag. Mitt emot mig sitter Frida Fagerlund, men ingen Kalle Karlsson.
Nej, det känns lite tomt här till vänster om mig.
Och ingen Patrik Bränning. Jag skrev precis på Twitter innan här att Bränning skulle hoppa in istället för Kalle. Men han fick ett sånt där akut journalistiskt förhinder som man kan få när man jobbar på en kvällstidning. Sådär, så att han försvann han också. Så det blir bara du och jag idag, Frida. Jag hoppas att ni som lyssnar står ut med oss. Det tror jag de kommer göra.
Det är lite läskigt är det ju.
Det är lite läskigt, men det finns så sjukt mycket att prata om. Så att jag tror att det ordnar sig själv, för att Arsenal Man United kändes som en sån där riktigt klassisk Premier League-match. Det var liksom det där precis allt man vill ha. Det var kontroversiella domslut. Det fanns ett rött kort. En målvakt som fullständigt storspelade. Ja, det var liksom allt i den här matchen.
En match som innehöll väldigt många what if. Det kändes som att man satt med den meningen. Men nej, man får väl konstatera att man kan inte göra försvarsmissar på det sättet som Arsenal gjorde. Hade de inte gjort det så hade vi ju uppenbarligen fått se en helt annan typ av match.
Ja, för Arsenal var väldigt bra tycker jag, om man ser det hela 90 minuter. Om man bortser från de där hemska felbesluten och felpassningarna i början, så var ju Arsenal det bättre laget.
Och sen så gör ju United det såklart väldigt bra. Alltså när de gör mål, det är ju jösses vad snabba de är i sina omställningar där. Superfina anfall båda två. Men jag tycker det har varit så mycket snack om De Gea, och vi vet ju redan att han är världens bästa målvakt i princip.
Ja, ja. Jag har konstaterat det innan också, men jävlar,
så man är inte jätteförvånad ändå. Nej.
Ja, men man blir ändå förvånad av de räddningarna han gör. Alltså dubbelräddningen där på först Lacazette och sen Sanchez retur. Den är ju helt sjuk. Det är ju mål båda de gångerna.
Jag tycker nästan att när han räddar Lukakus lilla snedträff där.
Ja, den är också helt galen.
Det är en riktig reflexräddning av rang. Men någonstans så tycker jag att det har kommit att handla väldigt mycket om han. Vad hade hänt om inte han hade stått i mål? Ja, men det gör han ju. Alltså, då gäller det ju att göra mål på ett annat sätt. Ja. Kan jag ändå tycka lite någonstans.
Ja, då får man göra en sån där assist som Ramsey gjorde där. Var det med flit?
Ja, det ser ut som att det är med flit. Ja.
Det är ju ett otroligt kyligt beslut att när man får det läget helt ren, spela tillbaka den på en spelare man har i ögonvrån, bara dämpa ner den. Det är en sån vansinnig kyla. Eller är det lite bekymmer över att man inte vågar ta avslut mot den här De Gea?
Ja, eller så tänkte han rätt att skjuta jag här så kommer säkert De Gea göra en stor räddning. Det är bättre att spela den snett bakom till Lacazette som kan drömma in den ur ett bättre läge. Kan ju ha varit så han tänkte. Jag tycker just Ramsey känns som att det är en sån där spelare som har fått ganska mycket skit ändå genom åren och sådär. Men tycker den här hösten har ju han verkligen visat att han definitivt håller för den här nivån. Tycker han har varit jättebra, särskilt de senaste matcherna.
Ja, offensivt tycker jag att han har väldigt mycket att bidra med. Det är ju defensivt som han lämnar lite grann och önskar ibland. Och det är väl kanske problemet som Arsenal har på sitt centrala mittfält då, att eftersom Ramsey väl vill gå iväg och sen har man inte riktigt en spelare som klarar av att täcka ytorna där och sweepa bakom de offensiva kvaliteterna i mittfältet.
Nej, Xhaka har väl inte riktigt levt upp till förväntningarna.
Det var ju därför han köptes in. Men det har ju inte riktigt funkat, om man säger så.
Nej, och man ser ju skillnaden också när man ställs mot ett mittfält med Pogba och Matic. Att det är ju skillnad, inte minst rent fysiskt. Så märker man ju särskilt en sån som Matic. Han var ju, jag tyckte han glänste på väldigt många sätt i den här matchen. Det känns som att han alltid var den personen som fick undan bollen när Arsenal hotade. Där ser man ju skillnaderna mittfält emellan. Men sen samtidigt, två sådana försvarsmissar. liksom en där från Mustafi och en från Koscielny, det ska ju inte få hända riktigt. Sen tycker jag att det är individuella misstag. Det är ingenting som Wenger kan lastas för så direkt, men nej.
Nej, och det blir ju som julklappar till Mourinho och till Manchester United, för att de har ju ställt ut ett lag som bara ska försvara och kontra. Mm. Och det är klart att får man två stycken snabba, enkla, gratismål. Gratismål ska vi inte säga att det var heller, för det var ganska fin avslut. Och det var inte bara att rulla in den, om man säger så, utan de gör det ju väldigt bra när de sätter pressen, vinner bollen och sätter den. Men det är ju, han får ju verkligen matchen till skänks i början, för han har ett lag som är väl uppställt för att just hantera den här, en tidig ledning, och ligga på kontring och försvara, och helt enkelt inte bry sig om bollinnehav speciellt mycket.
Jösses vad han måste ha suttit och mysigt där efter första halvtimmen när liksom ledning och 2-0 och allting ser toppen ut. Han måste ha mått bra i det ögonblicket.
Han nu någonsin mår bra, jag är ju osäker alltså.
Vet du när han mådde bra?
Nej.
Senast tror jag, på riktigt. När han faktiskt hade svårt att hålla inne känslorna. Det var när Ashley Young satte frisparken mot Watford.
Ja, just det.
Det är nog första gången man har sett honom reagera på det sättet. Det ser ut som att ögonen skulle ploppa ur ögonhålorna liksom. Just den nivån.
Young den gången liksom lite överraskande matchvinnare. Lingard blev matchvinnare mot Arsenal med två mål. Joker till VM.
Ja, varför inte? Han är ju en otroligt duktig pressspelare, inte minst. Sen är det klart att han är begränsad inom en del områden. Han är ju en perfekt spelare att ha i truppen. Men han har ju aldrig riktigt känt som en ordinarie startspelare i United direkt. Även om Mourinho uppenbarligen älskar honom. Kom ihåg när Lingard skrev på nytt kontrakt och Mourinho skulle kommentera det här. Det lät ju som att Leo Messi hade skrivit på för United ungefär. Nej, men alltså att det märks ju att han tycker oerhört mycket om att ha en spelare som Lingard i truppen. Och efter den här matchen så förstår man ju varför.
Verkligen. Var några kontroversiella domslut? Mourinho efteråt var ju på sitt vanliga humör när han pratade om hur nej, jag vill inte kommentera det här, för om jag skulle kommentera då måste jag kommentera det här, som han lyckades prata runt situationen utan att kommentera situationerna så mycket, så lyckades han ändå flika in att Arsenal-spelarna gillar att titta på gräset och sådär. Men rött kort på Pogba, inte mycket att prata om.
Nej, det är ju inte det. Jag förstår liksom inte varför han fullföljer den. Alltså han måste ju känna själv att trampar jag honom här så kan det bli så att jag åker ut. Det är konstigt att man inte har den spärren.
Jag tror heller inte att det är med flit egentligen.
Nej, det tror inte jag
heller. Men det är vårdslöst. Och man har ju som sagt ansvar för sina dobbar och hur de hur de riktas mot sina motståndare. Så att rött kort och tre matchers avstängning då. Vi fick en fråga ifrån Håkan Hallberg på Facebook där han lägger fram förslaget: hade det inte varit smart av Mourinho att överklaga Pogbas röda kort för att få honom tillgänglig mot City? Det handlar helt enkelt om att man får ju spela så länge överklagan inte är beslutad. Du tror ju att FA kommer bara avslå en sån överklagan direkt för att man inte ska kunna använda det som ett taktiskt. För nu är han ju borta i den här viktiga Manchester-matchen. Och vi har ju sett under säsongen hur viktig Paul Pogba är för det här United-laget.
Ja, men precis. Det känns lite synd också på ett sätt att United inte kommer få ställa ut sitt absolut bästa lag mot det här laget City då, som nästan känns oövervinnliga. Det hade ju varit kul att se dem verkligen matchas mot Uniteds bästa lag. Så det är klart att det är trist att han inte kommer vara med. Och dessutom så tycker jag det känns som att Pogba, han har ju verkligen, känns som att han växer för varenda match han spelar. Att han blir bara bättre och bättre. Ja. Och vad synd att han fick det där skadeavbrottet. För jag tror att han hade han inte haft det så hade han nog hyllats ännu mer än vad han redan gör. För så viktig är han ju för United.
Ja, verkligen. Kommer ju spela i veckan då i Champions League förstås. Men sen blir det ju vila 3 omgångar. Mm. Kanske kommer han lite fräschare in till julschemat som ju är hektiskt. Men oerhört imponerande, framförallt vid 3-1-målet. Hur han... han bara kliver förbi där och frispelar Lingard.
Ja, men precis, för första tanken är ju att det är uselt försvarsspel. Mm. Men sen vet man ju också att Pogba, han är ju mycket bra i de lägena han, och som du säger, han bara kliver förbi.
Ja, det är oerhört balans. Han använder inte armarna heller. Jag liksom försökte notera precis hur han använder kroppen för att liksom stänga ytor och ta sig förbi, att han är i så hög fart kan liksom vinkla kroppen för att skydda bollen och han använder faktiskt inte armarna överhuvudtaget. Mm. Vilket är ju väldigt enkelt att man gör där, att man sliter och knuffar lite grann och så drar man på sig en frispark istället, men det är aldrig i närheten av att bli en frispark för det är Koscielny som han springer förbi där. Oerhört bra balans i det agerandet i så hög fart och med bollen och hela tiden. Nej, det är ruskigt svårt alltså. Mm. Två situationer till. Straffsituation på Welbeck. Jag tycker den är given precis i slutet. Han blir nerriven utav Rojo, är det väl. Straffar alla dagar i veckan och då är det ju match. Då är det ju 3-2 då med... kan det ha varit 10 minuter kvar att spela ungefär.
Ja, som sagt, man satt ju med what if hela matchen igenom och så där är det ju, ibland får man dumsluten med sig, ibland får man dem emot sig, ibland så känns en målvakt helt ostoppbar, ibland gör han inte det. Det känns som att den här dagen gick ju ingenting med Arsenal överhuvudtaget. Men som sagt, hade de inte gjort de 2 missarna i början så hade det varit en helt annan match.
Ja.
Det är ju någonstans där som det inte känns orättvist ändå i slutändan. Man får inte göra sådana misstag och då blir det så här.
Mourinho var också upprörd vid sidlinjen på Koscielny när han drar ner Lukaku på slutet. Han vill ha lite frilägesutvisning då. Blev bara gult kort. Han har rätt långt kvar till målet där tycker jag för att det ska bli rött kort. Det är ju nästan i mittcirkeln liksom, och även att han vore ju först, Bellerin hade ju sprungit i fatten om. Det är rätt övertygad om.
Ja, men precis. Så hade det antagligen varit.
Men en imponerande seger utav Manchester United som på något sätt i alla fall hänger på lite grann på Manchester City då. De lyckas inte dra ifrån mer. Vi lämnar Arsenal Manchester United där och tar oss till just West Ham då, som höll på att skrälla mot Manchester City. Borta mot Manchester City. Hade ledning 1-0 i paus. David Moyes is a football genius, höll jag på att skriva på Twitter där. Och sen så såg jag att Manchester City vände. Ja, de är ju svårslagna just nu.
Ja, men kändes det inte lite som att City gick på halvfart i första halvlek? Att visst, man kan vända det till att West Ham gjorde det bra, men vi har sett ganska många lag under säsongen överprestera mot just City. Det är som att de flesta lag tänker att det här är en sån omöjlig uppgift att de får en
det
extra
släpper
intro.
Lite press.
Precis.
Kanske.
De känner väl att nu går vi bara ut och kör. Och å ena sidan så får man ju lugnt säga att West Ham-spelarna, de visar ju upp en mentalitet som de inte riktigt har visat upp speciellt ofta under säsongen. Jag vet att David Moyes sa det efter matchen också, att han var ju jättenöjd med inställningen, vilket säkert retar en del West Ham-supportrar att höra en tränare säga att han är supernöjd efter en förlust. Men han menar väl alltså just att de ville någonting och att de verkligen gick ut och gav 100%. Men City gjorde ju inte det. De gav inte 100%. Och när de väl skruvar upp tempot i andra halvlek och ger 100%, då går det inte.
Nej.
Och det är så typiskt för ett lag som är så överlägset för tillfället. Jag tyckte man såg samma tendens hos Malmö FF i Allsvenskan i år. Att de också de spelade nödvändigtvis inte sin bästa fotboll speciellt ofta. Men det räckte ändå för att vinna. Och det är ju smart på ett annat sätt också, för då sparar man ju spelarna lite. Går man på halvfart och kan man ju kanske undvika skador och sådana grejer på spelare också. Så att det, man vet ju inte riktigt hur Pep, alltså när han ska gå igenom sitt taktiksnack, om man liksom säger åt dem att nej, men ta det lite, ta det lugnt första 45. Så.
Ja, för att det är ju ett alltså högintensiv fotboll, och de har väl nödvändigtvis inte roterat så vansinnigt mycket. De har roterat lite grann. Och nu kommer det ett superintensivt julschema. Det är ju det som man skulle kunna se dem på något sätt bromsas lite av. Det är ju att de blir slitna och att skadorna kommer och så här. Och det är klart att man kan ju inte spela på 100 hela tiden. Man kan inte gå igenom en hel säsong och spela med den intensiteten och med det liksom flödande, den flödande fotbollen som de gör emellanåt i alla matcher. Det går ju inte.
Nej, sen är det ju ett högt spel ändå. För jag tänker till exempel på matchen mot Napoli hemma, där man ändå gjorde det extremt bra i första halvlek. Man är ju bästa fotbollen man har sett på länge mot ett så pass starkt Napoli ändå, som det ändå var. Och sen så i andra halvlek så slår man av på takten helt, och så håller man nästan på att tappa matchen. Så man ser ju där att när de slår av på takten så är det givetvis större chans att de också tappar resultatet. Så på ett sätt är det ju högt, är det ju ett högt spel, men det kan ju också löna sig i slutändan givetvis. Det är väl det som är tanken.
Manchester City fortfarande i ledning förstås. Liverpool klättrade upp på en fjärde plats. Man körde över Brighton. Det var en match där Liverpool roterade rätt så kraftigt. Det var väl kanske inte någonting som man hade dels var det ingenting som någon tror jag sett framför sig. Man ställde upp en backlinje med Emre Can och Wijnaldum som mittbackar på varsin sida om Dejan Lovren. Men det gick ju vägen.
Ja, det gjorde det. Och jag menar, offensivt så är ju Liverpool ett av de absolut bästa lagen. Och jag menar, om vi ska säga att kanske första delen av hösten tillhörde Harry Kane, och sen så har en del tillhört Kevin De Bruyne, så tillhör ju verkligen den här delen av hösten som vi är i nu, eller vintern, Mohamed Salah. Han är ju så fruktansvärt bra, och nu har det ju börjat tisslas och tasslas lite också om diverse klubbar som är sugna på honom. Real Madrid bland annat. Sen vet man ju inte hur trovärdiga de uppgifterna är, men det är inte konstigt.
Det blir svårt just nu, tror jag. Helt nyskrivet kontrakt och kom i somras.
Om inte Liverpool släpper Coutinho för de pengarna till Barcelona, så känns det ju väldigt märkligt om de skulle släppa Salah till Real Madrid. Men det säger ju lite om hans form och att han väcker uppmärksamhet runt om i Europa.
Det som man framförallt har bidragit med. Vi satt för ett år sedan ungefär och konstaterade att ja, men utan Mané i laget så blir det inget fart i anfallsspelet. Det finns liksom ingen riktig kreativitet och ingen riktig speed liksom. Och nu satt Mané på bänken, och då är det ju Salah som gör det. Och då vet vi att i matchen i veckan, då började Salah på bänken, och då var det Mané som var inne och gjorde första målet. Och ja, det finns en bredd offensivt nu också i Liverpool som när alla nu är skadefria faktiskt imponerar.
Och det är ju det man vill ha, alltså som tränare. Man vill ju kunna ha den möjligheten att bänka sin bästa spelare för att spara honom. Just eftersom att det är så intensivt matchande och man spelar på ett sånt intensivt sätt. Det är ju drömläge för Klopp, och nu har han ju bevisat också. Nu har han ju roterat alla anfallsspelare, och han har ju visat att det går ju jättebra trots att han gör det. Det måste ju vara en otroligt skön position att vara i som tränare givetvis.
Ja, och med en jätteviktig Champions League-match hemma mot Moskva i veckan, och sen ett Merseyside derby till helgen, så det är klart att det måste roteras lite grann. Och Andy Robertson kom in.
Äntligen.
Han har inte fått spela speciellt mycket. Det såg väl stabil ut. Alexander Arnold kom också in. Det är väl spelare som jag skulle tänka mig vilas inför den här intensiva veckan som kommer nu. 5-1 blev. Vad säger du om Coutinhos frisparksvariant?
Det var väl lite Ronaldinho över den, va?
Ja, Han har gjort så några gånger förut faktiskt, Coutinho, och efter matchen så bekräftade också Klopp att de har noterat att de hoppar högt i Brightons mur. Så att det här var, han visste precis vad han skulle göra när han tog frisparken.
Det är något intelligent av sådana frisparkar som man gillar oerhört mycket.
Så det är ju en variant liksom. Mm. Man gillar ju varianter när de funkar. Och jag vet att han gjorde i en match mot West Ham, gjorde han precis likadant. Jag minns också att han gjorde det när han var på lån i La Liga, när han var bara 19 år gammal, gjorde han precis en sån där också.
Mm.
Och han har gjort det ytterligare, det kan ha varit någon försäsongsmatch för Liverpool, så gjorde han också en sån. Så att han har det i förrådet, eller verktygslådan, eller vad man säger. Vi går vidare till Spurs som tappade poäng mot Watford. Watford som vi ju har hyllat och som är svårslagna.
Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com.
Men formen just nu hos Tottenham lämnar en del att önska.
Ja, de ser ju lite trötta ut. Men det kan ju möjligtvis vara...
Har ju en del
vara...
skador också, haft ja, en del problem liksom.
Exakt. Det kan ju, när vi pratar om Liverpool där och att de har många offensiva spelare som kan roteras, så har ju inte riktigt Tottenham det på samma sätt. Och då blir det ju lätt att till exempel om Ali inte kommer upp i nivå, där han har ju otroligt mycket press på sina axlar. Kommer inte han upp i nivå till exempel, då tappar helt plötsligt Tottenham en jätteviktig del av sitt anfallsspel. Och det är givetvis en svaghet, för han ska ju kunna ha dåliga dagar också. De ska ändå kunna vinna matcher. Men nu känns det som att lite sen Real Madrid vinsten hemma, Det var ju lite där som det började se trött ut. Sen vet jag inte heller om, kan det vara så att vi faktiskt hyllar Tottenham alldeles för mycket när det går jättebra, och sen kritiserar vi dem kanske alldeles för mycket nu när det går så där. Jag vet inte det heller. Det är,
kanske.
Ja.
Har nu vet inte om jag säger fel, men har nu bara en vinst på sina senaste 6 matcher, kan det stämma?
Så kan det kanske vara.
Och det var den mot Liverpool. Jag kan ha fel här. Men det är
Men sen Crystal Palace hemma, de vann det också, va?
Han gjorde de kanske nu. Ja, nu står det still i huvudet på det. Jag hade det framför mig för lite stund sen, så stängde jag ner fönstret på telefonen och sen så fick jag inte upp det igen. Så kan det vara. Men man undrar lite grann vad Pochettino ska göra för att få igång det här laget igen. Nu är man alltså nere på en sjunde plats till och med. Och har nu några poäng upp. Det är visserligen väldigt jämnt fortfarande, så att det handlar ju liksom om en vinst eller två. Så är man uppe där igen om resultaten går med igen. Men det känns ändå som en tid på säsongen då det är väldigt viktigt att inte halka efter, för nu kommer den här väldigt, väldigt intensiva perioden, och det gäller att komma med lite fart, känns det som, in i julperioden. Jag tycker man ser det på de flesta andra lag, alltså alla topp 6-lagen, att de har kraftsamlat lite inför den här perioden. Jag tycker man ser City göra det just nu. Jag tycker Arsenal ser bättre ut än vad de gjorde i inledningen på säsongen. Jag tycker de ser väldigt, väldigt bra ut just nu. Jag trodde de skulle vinna i helgen också. Men Manchester United har sett starka ut. De kommer också ganska bra. Jag tycker Chelsea, som vi ska prata om i det stund, också kommer liksom med fart in i den här perioden, som är väldigt intensiv. Har spelare som har hittat formen och som ser intressant ut. Hos Tottenham ser det nästan tvärtom ut. Att man ser trötta ut redan nu, precis som du var inne på.
Ja, och sen någonstans så, det blir ju svårt också att tänka, ska vi satsa på Champions League-spel? För där har det ju sett mycket bättre ut. Alltså i Champions League har de ju överpresterat. Och medan i ligaspelet då, så har det ofta sett, ja, det såg ju bra ut inledningsvis kanske, men nu har det ju sackat lite. Sen är det svårt också, man kan ju inte satsa för mycket på Champions League, för man måste ju ändå, det är ju ändå viktigt att ta sig in där i toppen av ligan också, givetvis, med tanke på nästkommande säsonger och sådär. Men visst är det ju så att de inte har spelare att rotera emellan, och det har de inte riktigt, har inte riktigt lyckats heller rent värvningsmässigt. Det är väl klart att Davinson Sanchez har ju kommit in, och han har varit strålande på många sätt, men de har ju inte hittat riktigt någon backup i offensiven. Alltså Llorente har ju kanske inte levt upp till förväntningarna så som man trodde. Och det behövs ju kanske in med någon till mer. Får se vad som händer under januarifönstret. Även om Tottenham inte är kända för att rekrytera speciellt många spelare sådär direkt, så känns det ju ändå som att de kanske borde få in någon till i alla fall.
På tal om Davinson Sanchez där, det har ju spelats två omgångar sen vi satt här i studion senast. Det blev oavgjort också mot West Bromwich tidigare i veckan. West Bromwich som nu tränas utav Alan Pardew. Det ska vi nämna lite en liten stund där också. Igen, men där Salomon Rondon, som ju inte haft någon supersäsong så här långt, alltså den axeln mot axel som han trycker på Davinson Sanchez är bland det tuffaste jag sett. Alltså, där såg han ut som en junior Sanchez. Han kommer faktiskt själv med fart från sidan in och ska bara flytta på Rondon. Och det går inte. Det måste vara den starkaste forwarden i hela ligan. Alltså, vilken... Jag såg honom göra samma sak med Robert Huth förra säsongen i en liknande situation. Och det är liksom ingen liten pjäs man bara flyttar på. Men alltså vilken otrolig styrka han sitter på, en gode venezuelanen.
Ja, vad säger man?
Venezuelaren. Det var svårt alltså.
Ja.
Skitsamma. Det kändes som att han tappade ju väldigt mycket av sin fina form som han hade innan då, men jag var tvungen att nämna den för jag tyckte den var så imponerande. Men
var lite så här, välkommen till Premier League kanske.
Ja, men lite grann moment. Så va. Och det var också lite ett tecken så, jag menar, det är West Bromwich som precis har sparkat sin tränare, som saknar lite identitet och en forward som hittills har varit väldigt misslyckad, och att man lyckas mot just ett lag som inte är riktigt på tårna, och som det är väl Dele Alli som ger bort bollen dessutom i situationen. Ja, det är lite så här symptomatiskt för ett Spurs som inte riktigt är i slag just nu. Vi går vidare till Chelsea Newcastle 3-1. Fick en smakstart där med Dwight Gales ledningsmål, men sen hade inte Newcastle speciellt mycket mer att hämta den här matchen.
Nej, det är ju nästan så att man slog sig av tanken att med tanke på vilken tränarcirkus det har varit den här hösten, så är det ju nästan konstigt. Nu vet vi inte vad som har pågått bakom kulisserna, men det vore ju oerhört förvånande om ingen egentligen har närmat sig Benitez och hört sig för med honom. För det känns ju spontant som att det faktiskt kan bli så att han till slut tröttnar och tar sitt pick och pack och lämnar Newcastle om ingenting sker. Och det som ska ske är väl i så fall att Ashley till slut ska sälja klubben vidare. Det lär väl inte hända det här året. Det lär väl hända efter.
Nej, jag vet inte vad det är för deadline på det budet som har kommit in, men det ska väl förhalas in i sista minut, och det ska försöka pressas åt alla håll och kanter. Det är ju så han jobbar, den goda Ashley. Men Chelsea, som sagt, vi var inne på det, de är ett lag som har en intressant formkurva just nu. Eden Hazard, inte minst i sin nya liksom nummer 10-roll bakom Morata. Två mål i helgen, ett på straffverk visserligen, men inte desto mindre imponerande. Han ser ju, ja, kanske han som ska göra, om vi varit inne på att Kane och De Bruyne och Salah har liksom dominerat varsin månad ungefär av den här säsongen, kanske det är Hazard som ska dominera den här julperioden nu då.
Ja, det är ofattbart kul att se han tillbaka i den formen. För precis som du säger, så har man ju glömt bort honom lite, tyvärr, med tanke på alla skador och sådär.
Ja, han kom ju in så sent i säsongen, så ja, att det är ju precis nu som han har börjat liksom hitta matchform ju.
Precis. Och jag tycker samarbetet mellan honom och Morata har ju fungerat bra det också, vilket givetvis är positivt. Det måste man ju ha. Sen samtidigt så kan man ju applicera samma grej på Chelsea som vi applicerade på Tottenham, att de har ju inte någon speciell backup till just Morata till exempel.
Nej.
Det är ganska tomt där framme utan honom. Och det är ju givetvis en sån grej som Conte har påtalat hela säsongen, att, att han inte har fått de spelarna han har velat ha. Men det lär väl bli så att Chelsea kommer att ha svårt att hänga med i den absoluta toppen. Inte för att de är ett dåligt lag på något sätt, för de har suveräna spelare i sin startelva. Men just på grund av att de inte har möjlighet att rotera som exempelvis City kan göra.
Nej. Och det har vi ju sett förut också, hur mycket som hamnar på Eden Hazards axlar i det offensiva, i det kreativa. Nu är han ju superform här, men blir han skadad eller blir han sliten eller blir han utvisad, blir han ju rätt sällan, så att han drar inte på sig så speciellt
mycket.
Det är
ingen John Joe Shelby där.
Många avstängningar. Nej, det är inte riktigt så. Eller Paul Pogba för den delen. Nej, för det är väl inte hans första röda kort i karriären heller.
Du, frågan var om det inte var så.
Är det så?
Att det var hans första på seniornivå eller hans andra. Hans första eller hans andra. Han har väldigt få.
Han har ett oförtjänt rykte då lite grann.
Väldigt få röda kort, så som jag har förstått det.
Det kanske är så. Det var mest en känsla jag hade av att det är en spelare som det kan brinna till lite för. Sådär. Men Hazard förstås väldigt, väldigt viktig. Byttes ut när matchen var avgjord med 12 minuter kvar. De ska också spela Champions League. Det är väl de har väl redan vunnit sin grupp, va?
Ja, de ligger väl väldigt bra till i alla fall.
Ja.
Också ett sånt lag som har imponerat i Europaspelet.
Får väl nämna också att Andreas Christensen startar igen. Han har verkligen liksom tagits in i det här laget nu och gjort den här platsen till sin.
Ja, han har ju verkligen tagit
före
sina chanser.
Före kapten Cahill.
Precis. Men jag tyckte Cahill visade redan i säsongens första match, så visade han ju att han kanske brister lite i sina mittbacks egenskaper på sätt och vis. Nej, men Christensen, han har ju verkligen kommit in och men som sagt verkligen tagit chanserna när Conte har gett honom det. Och jätteväl förtjänt att han får har fått spela till sig en plats. Kul också nu med Danmark som ska till VM, och han verkar ju ha spelat in sig där också. Så länge de kör trebackslinje i alla fall så verkar han ju få en mittbacksroll. Så det känns som att han är en sån spelare som verkligen kan visa upp sig nästa sommar också i Ryssland och kanske ta ännu ett kliv i utvecklingen.
Jag tänkte vi skulle titta lite grann på VM här om en stund, och framförallt Englands lag och lottning, eftersom det är den ligan och det landet som vi koncentrerar oss på här. Men vi måste ju till Goodison Park och Everton, som nu har fått in sin Sam Allardyce, som väl inte var fansens drömvärmning kanske, men framförallt så är det ju intressant för mig som Liverpool-supporter att Sammy Lee nu är assisterande till Sam Allardyce. Alltså, Sammy Lee som vill ha i alla fall 10 år i Liverpools A-lag, och som dessutom har tillhört tränarstaben i, jag vet inte hur många år efter det, säkert 15. Alltså en riktig, riktig Liverpool-legendar. Nu liksom sitter på Everton-bänken. Jag tycker det känns konstigt. Och det var rätt många Everton-supportrar som inte var helt tillfreds med det heller.
Nej, det verkar gå bra i alla fall.
Ja, det har ju börjat väldigt bra. Men det var många som var rätt upprörda när Ken Wright var ute och gav honom en kram, och det var, men han har ju visat stor respekt förstås. Han kan ju klubben och han kan ju staden och så vidare. Han förstår ju vad han gör där. Det är inte någon snubbe som kommer från en annan planet här, utan det är en kille som har spenderat rätt mycket tid på Goodison Park innan och förstår vad det är för supportrar han har där. Ja. Så att jag tror att det kommer bli bra till slut. Men det är en udda känsla faktiskt att se honom där.
Ja, någonstans måste man ju vara professionell i sin yrkesroll också, tycker man.
Ja, det är ett bra jobb liksom. Så att visst, man ja.
Du märks ändå att du har svårt att...
Ja, lite svårt, jag tycker det är lite udda. Men visst. Gilvi Sigurdsson gjorde mål igen. Hans andra mål för andra matchen i rad. Inte riktigt lika vackert som förra omgången som han gjorde i mitten på förra veckan. Det blev ju mycket snack om Rooneys mål från egen planhalva där, som ju också var fantastiskt förstås. Ett av de bästa man har sett i den kategorin. Men Gilvis mål gick alltså ribba stolpe ribba in. Och det är ju något väldigt speciellt med en boll som går ribba stolpe ribba in.
Det är ju något charmigt över det också.
Ja, verkligen. Alltså, mål är alltid bättre om de går ribba in.
Ja, men precis. Och han är ju en sån spelare som Sigurdsson. Han har man ju velat få igång ordentligt. Om vi snackar om press på axlar och sådär. Han hade ju inte minst det efter att Everton betalade så pass mycket som han faktiskt gjorde. Och det var ju många som tyckte att han inte var värd de pengarna. Och de har väl fått lite vatten på sin kvarn också efter den här starten på säsongen. Det är viktigt att få igång honom. Men han har inte riktigt hittat rätt heller positionsmässigt på planen, har det känts som.
Nej.
Så det är kul att dels se honom vara igång. Och även en sån som Calvert-Lewin, som han inledde, tyckte jag, säsongen bra. Tyckte han var riktigt grym mot City till exempel, där de faktiskt plockade poäng. Men sen har han också försvunnit lite. Men visade nu ju att han minns han också finns och tillgå. Det är ju suveränt.
Ja. Den enda spelaren med lite fart i det där laget, känns det som. Det är väldigt tunga fötter på många.
Ja.
Ursäkta. Jag sa fel innan. Jag sa att Tottenham är på sjunde plats. Det gör de inte. De ligger på sjätte plats. Men har samma poäng som Burnley ju. Som ju
förlorade
mot Leicester, så var det. Leicester som också verkar ha kommit igång nu sen man har gjort sig av med Shakespeare och fått in Puel, den utskällde Southampton-managern som fick gå i somras, som väl, har vi ju sett på det Southampton som nu har fortsatt. Har en del att jobba med när det gäller det offensiva. Det kanske inte var Poels filosofi nödvändigtvis som gjorde att de inte gjorde några mål förra säsongen.
Nej, precis. Det känns som att av alla tränarbyten så har ju han fallit väldigt väl ut i Leicester. Man har kanske inte hyllat honom så mycket som man förtjänar. För det är ju väldigt få spännande tränarnamn som har kommit in i PL-klubbarna de senaste månaderna, och han var väl heller ingen som man ställde sig upp och hurrade för direkt, men han har ju fått ihop det där laget, och jösses vad de har mycket kvalitet ändå i truppen. Det är ju sånt man glömmer ju bort, att Mahrez fortfarande finns kvar till exempel.
Att, och att han faktiskt kan spela fotboll fortfarande.
Ja, och Vardy, en sån som han, det är ju fantastiska spelare.
Och satte man någon slags krisstämpel på Leicester för några omgångar sedan, så är de faktiskt bara två poäng bakom Watford som vi har tokhyllat liksom just nu, så att det ser ju mycket bättre ut. Verkligen. Så också säga det att Everton, som ju också var nere och sniffade på nedflyttningsstrecket, är nu uppe på en tionde plats efter två viktiga segrar. Det är ju inte så många poäng som det handlar om där på mitten för att man ska liksom bli indragen. Men nu börjar det väl utkristallisera sig. Ja, vi får se här hur ett lag som Huddersfield håller ihop det, och vad ett West Brom som ju just nu ligger på 17:e plats med Alan Pardew. Han brukar ju ha en förmåga att få fart i lag precis i början. Han har en, jag tror att han har ett record som säger att han i stort sett alltid ger sina lag när han kommer in en skjuts de liksom 3-4 matcherna.
Men brukar inte de flesta tränarna ha den
jo, ja, det känns som att det finns absolut en sån
många lag som får den här extra injektionen, bara en sån grej förändras. Alltså om det har gått trögt under en väldigt lång period och så kommer en sån drastisk förändring, så blir det ju oftast att det blir till det positiva. Crystal Palace var väl egentligen undantag där. Det gick ju inte jättebra för stackars Roy i början.
Nej, han kom in i ett väldigt svårt läge också när de hade liksom, vad var det, Chelsea och Tottenham på bortaplan de två första matcherna efter han kom in.
Ja, och spelare skadade och sådär också. Ja. Men en shoutout till dem som är på väg och klättrar sig uppåt sakta ligan.
Ja. Swansea tycker jag ser jobbigt ut för just nu.
Vad, Renato Sanchez?
Ja. Var... ja, det är ju en sorg. På något sätt.
Är det inte det? Det är som att en spelarkarriär bara slocknar. Och jag vet att så kan man inte säga när en spelare är så pass ung som han är.
Nej.
Men någonstans så har det ju gått...
Han behöver komma hem till Portugal igen.
Ja, alltså
och börja om. Det känns så. Alltså han var inte byxad för... Först flytten till Bayern München, det var rätt uppenbart. Men du vet, att komma sen och spela central mittfältare i ett nedflyttnings, alltså du vet, en nedflyttningsstrid i Premier League, det är en jävligt otacksam uppgift alltså.
Ja men det är verkligen och sen ska man ju inte vara så, när man snackar mästerskapsvärvningar som han kanske har blivit definierad som, så har vi ändå en James som har som har lyft sig igen, så det är väl klart att det inte på något sätt är så att karriären har...
Nej, han är ju jätteung. Men det känns som att han behöver komma hem till en trygg miljö. Ja. Ett lag där spelet kanske inte vilar så mycket på hans axlar. Ett lag som kanske inte... Alltså spelar med kniven mot strupen varenda match och som blir tillbaka pressade och med lagkamrater som kanske håller ligastandard på fler positioner än vad Swansea gör just nu.
Ja, man tycker ju synd om killen. Alltså man tycker ju, man känner ju med honom någonstans. Det måste vara, alltså där testas ju verkligen ens mentala styrka när man har varit så hypad och sen så går det liksom inte vägen. Lyckas han kravla sig upp ur den här lilla svackan i hans karriär, då lär ju han bli riktigt farlig så småningom. För då måste man vara full av självförtroende om man lyckas ta sig
ur
det här.
Han var ju petad i helgen.
Bonny, målskytt.
Det var roligt. Det var ju ett tag sedan. Jag vet inte hur länge sedan det var, men det var väl... Det är första målet för den här säsongen i alla fall. Och hur många gjorde han i Stoke förra säsongen?
Det var inte jättemånga.
Ett kanske? Kan det ha varit hans andra mål på typ två säsonger?
Mycket möjligt.
Det kan inte ha varit speciellt många i Stoke. Han spelade ju knappt någonting.
Nej, precis. Och han var ju en sån som man också trodde skulle få en liten skjuts i karriären. Och komma till Swansea. Men så har det ju inte riktigt... Det har inte riktigt blivit så.
Nej, verkligen inte. Hörru, vi ska ta och titta på den här VM-lottningen. Och hur det ser ut för Englands del. Vi konstaterar att Panama, Belgien och Tunisien blev lagen som man ska ställas mot. Och intressant, eller bra tror jag, för England så har man Belgien i sista matchen. Det kan bli en match där det räcker med kryss för dem. Att båda två är vidare på kryss, och då kommer det förmodligen bli kryss.
Ja, för vilken... Man hoppade till lite där när de fick Belgien i samma grupp. Det känns på något sätt som ett litet symboliskt möte med tanke på att det ändå finns så många PL-spelare i Belgien.
Ja.
Nej, men speciellt.
De kommer ju vara anförda utav Eden Hazard, förstås. Om han är hel och så vidare. Och det blir ju oerhört spännande, för det är ju liksom nu, det känns lite som, jag ska inte säga sista chansen, men tiden börjar ju rinna ifrån den här gyllene generationen för Belgien nu, att de ska om de ska verkligen ska lyckas med något i ett mästerskap och kanske ta en medalj och kanske spela en final rent utav. Ja, då känns det som att ska man göra det i ett VM, då är det här VM:et som man ska göra det.
Precis.
För att om ytterligare 4 år i Qatar, då kommer ju ett antalet av de här spelarna att kanske inte vara kvar.
Mm. Och det har ju inte varit helt frid och fröjd ändå i Belgien. Jag vet att De Bruyne har varit väldigt kritisk mot Martinez till exempel och gått ut och sagt rätt ut att vi måste ha en plan för hur vi ska spela, särskilt mot när de möter mer defensiva lag. Och det känns lite ovanligt för De Bruyne att gå ut och vara så kritisk i media. Får de till det och får de till den här harmonin, så tror jag nog att de kan gå långt. Men,
ja, men det är ju, sen är det ju att du ska få ihop det här laget med Kevin De Bruyne och med Eden Hazard och med alltså mycket spelare som vill ha mycket boll och som vill vara centralfigur liksom. Och då pratar vi om 2 av världens bästa liksom offensiva kreatörer. Men någonstans så måste man kanske göra en Pep Guardiola lösning då där Hazard på något sätt blir en David Silva och De Bruyne är De Bruyne. Samtidigt så vill ju Hazard utmana mer och han vill ju ha mer boll och transportera boll kanske över större ytor och inte bara vara en passningstriangel konstruktör på samma sätt som David Silva är.
Ja, men precis. Sen är det intressant också just det här man fick höra för några veckor sedan när vem var det? Gerard och Ferdinand, nu kommer jag inte ihåg vem den tredje var som satt i studion, när de berättade om den här tiden, deras gyllene generation som skulle vara så himla bra, särskilt med Svennis då. Det var väl 2006 de skulle hype eller pika med det landslaget, och de pratade mycket om att just eftersom att det är sån otrolig konkurrens mellan klubblagen så hade de svårt att hitta någon kemi i landslaget. Ja. Det hade varit rätt intressant att se nu på ett Belgien som ändå har stjärnor som är stjärnor i olika klubblag i England, om de har svårt att hitta sin kemi. Jag tror inte det. Eller jag vill ju inte tro att det är så. Men om de har det, så är givetvis det också ett hinder för hur mycket man kan prestera såklart i en sån turnering som ett VM.
För någonstans när vi tittar på Englands landslag så har vi ju sagt nu efter ett antal misslyckade mästerskap att nej, men till det här VM så kommer faktiskt nu kommer nog inte förväntningarna vara så höga. Nu kommer vi skriva ner England lite grann. Man kommer inte komma in och tro att man ska liksom segla vidare från gruppspel och ta sig långt och så vidare. Men med tanke på hur den här säsongen har börjat utveckla sig med en Raheem Sterling som är en jätteviktig för City. Vi har en Harry Kane som fortfarande är en av världens bästa anfallare. En Dele Alli som har liksom jagats av alla de stora klubbarna. John Stones som har vuxit till en klippa i försvaret och så vidare. Förväntningarna kommer ju vara där i slutet på den här säsongen ändå när vi går in. För att spelarna kommer ju vara så namnkunniga. Och framförallt med tanke på de framgångarna som man har haft i alla ungdomslag nu under ett par år så känns det som att det kommer en väldigt, väldigt spännande engelsk generation här som tillsammans då med några liksom mer rutinerade spelare i det här laget kommer utgöra en ganska intressant samling spelare faktiskt.
Alltså precis som du säger så säger man ju alltid, eller man tenderar att alltid säga den meningen att det här kan ju bli Englands år i år, och så blir det aldrig så. Det som talar emot det som du säger, det är ju att de har varit så fruktansvärt framgångsrika på ungdomssidan, att det ändå känns som att ja, men då borde de ju rimligtvis i alla fall få ett spännande mästerskap där det kanske är flera spelare som kan ta ett kliv framåt. För vi vet ju trots allt att det är ganska långt hopp mellan U21 och A-laget, det har vi ju sett förr.
Ja, verkligen.
Jag tror ju någonstans att jag är alltid lite tvivlad på Gareth Southgate. Man får inte komma ifrån att han trots allt var assisterande tränare. Han var ju inte tänkt som förbundskapten från början. Och frågan är hur kompetent han egentligen är. Någonstans kanske det mer handlar om att få ihop de här spelarna eftersom att det är ändå mycket kvalitet i laget. Att bara att man ska vara den länken som får ihop pusselbitarna, och då kanske han är jätteduktig på det. Det vet jag ju inte. Det han har gjort bra hittills tycker jag, det är ju de senaste vänskapsmatcherna där han har plockat in otroligt många ungdomsspelare, eller ungdomsspelare, talanger kan vi kalla dem, och gett dem chansen. För en sån grej tror jag verkligen sätter press på de spelarna som är med i A-laget just nu. Att de ser liksom att jösses, här får jag kanske lite konkurrens, de måste jag kanske steppa upp lite. För jag tycker just attityden har varit det som har saknats i England de senaste mästerskapen. Det är som att man inte riktigt bryr sig ändå. Synd om Sterling också, som fick ta på sig syndabocksrollen där i senast EM. Ganska oförtjänt får man ändå säga. Det var många som inte levde upp till förväntan. Men annars, målvaktsfrågan, den blir intressant.
Ja, det blir den. Joe Hart måste ju vara borta ur diskussionen nu. Alltså han kan inte fortfarande leva på så gamla meriter som det ändå är. Inte när Pickford spelar som han spelar. Och det finns ju Butland också som jag tycker är given. Och nu såg vi Fraser Forster göra en jättefin match. Han gör ju visserligen sådana matcher då och då. Det har vi sett under ganska många år. Ingen glömmer väl hans insats för Celtic mot Barcelona för, är det 5 år sedan nu? När han spikade igen precis allting och han ser ut som det monstret som han ser ut som. Men där tycker jag, där har jag min trea faktiskt. Jag hade inte haft Joe Hart på bänken.
Och Forster gjorde ju en fruktansvärd reflexräddning nu i helgen. Det var ju något av det sjukaste jag har sett.
Ja, han gör ju såna där. Och jag vet inte, Joe Hart, skjut lågt till vänster om honom. Alla vet ju att han släpper in dem där. Det är en så gammal grej. Han är ju långsam ner på sin vänstersida. Man ser ju att alla skott går där också. För alla är inlästa på att han har svårare att komma ner på vänstersida än höger.
Ja, men precis. Sen är ju målvaktspositionen i ett landslag väldigt unik, så tillvida att det känns som att man inte alltid behöver prestera till 100% på klubblagsnivå för att behålla sin plats i landslaget. Men i Joe Harts fall så har han ju dels kanske inte riktigt presterat i landslaget på det sättet som man önskar, och dessutom finns det ju ganska tuff konkurrens från andra målvakter. Nu ska man inte dra några paralleller så, men Andreas Isaksson till exempel, som kanske inte har haft en jättelyckad klubblagskarriär nödvändigtvis. Han har ju gjort lite val som kanske inte har gynnat hans karriär speciellt mycket, men han var ju ohotad första målvakt, men det var ju dels för att han presterade otroligt bra i landslaget alltid, och dessutom så hade han ingen konkurrens från någon annan. Det var ingen som kunde komma och kräva den första rollspositionen. Så att nej, jag tror inte att Joe Hart kommer stå i VM i Ryssland faktiskt. Det är mycket svårt att säga det.
Ja, jag skulle bli, det skulle vara en sån där uttagning som, du vet, förbundsgubbar gör, för att de har sett för lite fotboll det senaste året liksom.
Ja, men det är svårt också, för då måste ju övergången ske ganska snart, för de kan ju inte slänga in en ung Pickford till exempel rakt in i ett VM i Ryssland. Då måste ju övergången ske, det måste ju ske nu, eller själva bytet däremellan. Det är ju det man tänker också. Jag vet inte jag vilka de kommer att spela vänskapsmatcher emot under våren. Men han lär ju behöva testa andra då. Och bestämma sig ganska snart, tycker man. Den kära Southgate.
Precis. Hörrni, vi ska hinna svara på lite frågor här också, tänkte jag. Vi har fått frågor. Nu trodde ju många att Bränning skulle vara med här, och jag hade uppmuntrat sig till sillfrågor, men vi lämnar dem lite grann, så det ska jag försöka.
Vad besvikna de kommer att bli.
Ja, de kommer att bli det, men vi kan säga att sillpodden är tillbaks om 2 veckor ungefär.
Snabbt tiden går.
Det här har väl inte kommunicerats i någon annan kanal, men med tanke på att det är faktiskt jag som är redaktionschef för podcastredaktionen, så kan jag ju göra som jag vill. Men vi är tillbaka om 2 veckor med CL-podden, så håll i hatten, för det kommer bli extra mycket poddar den här vintern också. Vi kommer köra flera gånger i veckan. Nu är det flera avslöjanden på samma gång här,
men, ja, jag visste ju ingenting. Så
nej, det här är
helt tagen.
Det här är ledningsnivå som de här besluten har fattats.
Oj.
Jag och Patrik åt lunch igår nämligen.
Oh.
Nej, inte riktigt så gick det inte till. Men det spelar ingen roll. Det blir i alla fall Sillypodd om 2 veckor. Och det kommer vara mycket Sillypodd nu över hela vintern fram tills deadline day. Så att ni kommer inte bli besvikna, så mycket kan jag säga. Men vi har fått fråga här ifrån Johan Söderlund. Är Sanchez Arsenals motsvarighet till Zlatan i landslaget? Skulle det vara bättre utan hans flaxande och dåliga attityd?
Oj, oj, oj.
Skulle det vara bättre utan Zlatan i landslaget? Det är en diskussion vi tar en annan gång.
Tycker det är svårt att jämföra en spelare som Sanchez med Zlatan. Av den anledningen att Sanchez dessutom har en, eller att Arsenal har en Mesut Özil i laget också. Som också är en spelare på absoluta nivå. Högsta nivå. Grejen med Zlatan är ju att han inte riktigt har någon konkurrens. Nu är det ju Emil Forsberg som har varit där och gjort otroligt bra i Bundesliga. Men det är ju ingen riktigt som är uppe på hans nivå. Arsenal har ju ändå spelare med kvalitet. Måste ju säga att Lindelöf gjorde ju ett ganska bra jobb ändå i helgen när han plockade bort Sanchez. Man såg att han blev lite frustrerad ändå.
Ja, vi nämnde överhuvudtaget faktiskt inte Lindelöf i början här ju. Men har ju kommit in i det nu. Nu känns det som att han har vant sig vid tempot i ligan. För från början så såg man ju att i Champions League var han ju mer bekväm än vad han var i de här liksom ligamatcherna där tempot är lite annorlunda i Premier League. Det är bara så att många lag spelar på ett sätt som man inte är van vid om man har framförallt spelat i ett portugisiskt topplag.
Sen fick han ju lite otacksam roll där också mot Watford, där han ställdes mot Richarlison som är vad han är. Stor och stark och krigar sig fram.
Gjorde det bra där också tycker jag.
Ja, men det gjorde han.
Men han åkte på en ordentlig dragning där från Richarlison. Och det gör man ju som back mot en sån försvarare kanske under en match. Det är svårt att vara helt 100%.
Ja, Lindelöf är ju lite valpig i vissa agerande. Det får man ju säga. Men det vore ju konstigt om han inte var det. Han har ju precis kommit till Premier League.
Ja.
Men Kalle kommer bli arg på mig nu, men han har varit stabil. Kalle gillar inte när jag använder det ordet.
Nej.
Men jag tycker det är ett bra sätt att beskriva.
Kalle är inte här.
Nej, precis.
Då får man inte tycka något.
Då får man köra på.
Lukas Larsson undrar, hur bra är Lingard jämfört med andra engelska mittfältare? Alltså hans problem, alltså mittfältare vet jag inte vad jag skulle kalla honom. Han är ju en ytterforward.
Ja.
Och han spelar ju på i stort sett exakt samma position som Raheem Sterling gör normalt sett. Så att,
Och Sterling är ju före
alla dagar i veckan. Så är det ju bara. Inte minst nu utvecklingen han har haft den här säsongen. Det är utvecklingen han har haft egentligen sedan Pep Guardiola började träna honom. Har ju varit ganska markant faktiskt.
Ja, men precis.
En helt annan spelare. Alltså, han har ju fortfarande kvar sina grundegenskaper i sin snabbhet och sin teknik. Men han har ju lagt till en smartness tycker jag. Och ett avslut som han ju saknade tidigare.
Alltså Sterling har ju varit en sån spelare som har han har ju haft problem med den mentala biten. Det har man ju märkt. Jag vet att under EM i Frankrike så vet jag att han vid ett tillfälle berättade att Guardiola ringde honom alltså ett par gånger då och nästan dagligen för att stötta honom, för att tala om hur bra han var. Och vilket kan låta helt absurt när man är en spelare på den nivån som Sterling är, men man har ju märkt där att så fort hans självförtroende sviktar, då är han inte bra heller. Guardiola har ju verkligen sett honom och verkligen trott på honom och visat det tydligt. Det är ju säkert därför han har fått ut max av honom. Lingard är ju, som sagt, vi pratade lite om honom innan, han är ju ganska begränsad ändå, bortsett från hans pressspel som är fantastiskt bra. Och snabb är han ju.
Ja, det är han. Absolut. Robin Gustafsson undrar, hur ska United ställa upp i derbyt utan Pogba?
Oj, oj, oj.
Det blir väl Ander Herrera som kommer in då bredvid Matic. Det kan ju räkna med att det blir spelförstörande från en gode Mourinho i den här matchen. Han kommer ju vara sitt allra mest pragmatiska jag, tror jag. För att det går inte att bjuda det här City-laget på några ytor.
Nej,
då blir de straffade liksom. Sättet är att försöka stänga ner dem. och lyckas få med sig någonting på en offensiv fast situation eller på en omställning eller sådär.
Mm. Jag tror nödvändigtvis inte att tappet av Pogba har förändrat. Alltså Mourinho har nu haft en bild av hur han kommer att spela den här matchen. Ja. Och jag tror inte att tappet av Pogba har förändrat den bilden speciellt mycket. Men givetvis så tappar man ju en spelare som kan hota mot mittfältare som De Bruyne och Silva, som har varit outstanding så här långt. Givetvis. Han ska vara glad att han har kvar Matic i alla fall.
Ja, han kommer bli rätt viktig i den matchen.
Verkligen, han måste vara på topp.
Ja, det kommer ju bli det är ju verkligen två ytterligheter mot varandra. Nu tyckte jag att alltså nu fick ju United med sig två tidiga mål här på Arsenals slarv. Alltså de bjöds ju på de situationerna. Visserligen var det ett högt pressspel och så vidare. Ja. Ett högre pressspel än vad jag trodde att United skulle spela inledningsvis mot Arsenal. Jag trodde nog att man skulle spela ännu mer pragmatiskt och som man har gjort i de övriga matcherna mot topp 6-klubbarna.
Ja, man såg ju det att de spelade väl 3-4-3 där inledningsvis och sen föll de tillbaks och så bildade de en fembackslinje när det behövdes. Och frågan är om de kommer att vara så våghalsiga mot City. Det känns ju som att där vill nog Mourinho hålla nollan ändå så länge det bara går.
Jag tror att det kommer bli en väldigt lik matchplan mot den som de hade på Anfield. Mm. Där det var liksom så här, nej, vi tänker inte ge Salah och Mané och Firmino några ytor. Vi stänger ner här. Stänger ner butiken och ingenting hände i 90 minuter. Det Nej. Var inte ett skott på mål åt något håll.
I slutändan tror jag helt enkelt att Mourinho vill inte bli förnedrad. Nej. Så är det bara. Han har blivit förnedrad tillräckligt mot Guardiola. Han
blev
vill
det
inte
med Real Madrid en gång och det tror jag...
Det tog hårt.
Det gjorde det. Mm. Vi var inne på det förra veckan ju att sen dess så har han ju haft den inställningen i den här typen av matcher.
Mm.
Och finns ju inget lag i världen just nu som kan förnedra ett motstånd som Manchester City kan när de väl bara får liksom ger man dem fingret så tar de ju hela armen liksom.
Precis. Det man kan göra är att göra en fruktansvärt bra defensiv match vilket många har misslyckats med under säsongens gång mot City. Men är det något lag som kan lyckas med det så är det ju United. För
absolut.
De är ju väldigt, väldigt bra defensivt.
Mm.
Mycket tack vare Mourinho såklart. Men också på grund av att de har spelarna av med den defensiva kvaliteten.
Ja. det här kan vi spekulera kring. Dimitri Delsand skriver: vad förlorade Patrik för vad? För att vara tvungen att åka till Finland för att kolla skidor.
Jag har aldrig sett en sån miserabel människa som han var.
Nej.
Det var mörkt och han hade fått köpa kläder för tusentals kronor för att han inte skulle frysa. Och dessutom så 3 dagar efter att han har kommit hem var det var till Stockholm så åker Leo Messi dit på besök med sin familj. Det kunde ju liksom inte bli värre.
Nej, och det glädjer mig något oerhört att se Patrik på det där viset, ska ni veta. Men Dimitri hade faktiskt en andra fråga också i samma meddelande här. Vad tror ni är anledningen till att man mörkar så pass kring Zlatan? För det gör man ju.
Det gör man.
Nu pratas det om, alltså man mörkade ju väldigt mycket inför att han var tillbaka.
Jag har inte nämnt Zlatan under hela den här podden. Det måste vara någon sorts världsrekord.
Ja. Alltså det handlar väl helt enkelt om att Zlatan är 36. Det tar längre tid för honom att läka och bygga upp. Man vill väl egentligen sätta det i sin motståndares huvud att ja, vi måste nog förbereda för att Zlatan kan spela. För det blir ju ett annat typ av spel och det kräver ju andra förberedelser om man har en sån spelare längst upp.
Det är ju otroligt märkligt dock att man inte kan kommunicera detta.
Mm.
Varför ska det smusslas så himla mycket med det här? Och det förstår man ju givetvis med tanke på hela, om man har följt Zlatans karriär intensivt de senaste åren, så vet man ju om att han har ett jättebra PR-team bakom sig. Och någonstans så kan jag tänka mig att de har ju lagt upp en plan för det här. I samma sekund som han skadades så la de säkert upp en plan för så här ska det bli, du beräknas vara tillbaka då och då, så gör vi så här och på detta sättet. Och ja, det är väl smart på många sätt, men det blir ju samtidigt det blir ju lite löjligt i slutändan också. Ja, som du säger, man har ju full förståelse för att han inte är 100% fit med tanke på hans ålder och skadan han har haft, som vi för övrigt inte ens vet vad det är för skada, men vi kan ju anta att det är något allvarligt. Men varför inte säga det då öppet? Jo, han vill ju inte visa sig svag.
Nej.
Det är ju det handlar om, han vill aldrig visa sig svag.
Nej.
Och det får han göra som han vill. Nu antar jag väl att han kommer att vara tillbaka till derbyt. Det kan ju nästan vara så att han faktiskt har vilat sig till för att han vill vara med i derbyt, vet man inte heller.
Nej, han är ju inte med nu ikväll mot Moskva.
Ja,
utan det är eventuellt då till Manchester derbyt. Vi får se. Hörde du, Frida? Det var allt vi hann med den här tisdagen. Hörde ni som har lyssnat?
För hoppas om alla har stått ut med att...
Jag hoppas det. I nästa vecka, om en vecka, så är vi fulltaliga igen, tror jag. Och då hörs vi då.